Då så får vi stå upp tillsammans och höra dagens heliga evangelium. Och det är aposteln Johannes, en av Jesus lärjungar, som berättar om händelsen då Jesus nära vän Lazarus hade dött och hans två syskon, Lazarus syskon Marta och Maria. Så står det så här i kapitel 11, vers 28. Marta gick hem och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren, det vill säga Jesus, är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria kom dit var Jesus där. Och när hon fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sade: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta. Och han frågade: Var har ni lagt honom? De sade: Herre, kom och se. Jesus föll i gråt och då sade judarna: Se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sade: Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sade: Ta bort stenen. Den dödes syster Marta sade då: Herre, han luktar redan, det har ju gått 4 dagar. Jesus sa till henne: Har inte jag sagt dig att om du tror så ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla de som står här, för att de ska tro på att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt honom: Gör honom fri och låt honom gå. Och så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt ner. Wow, vilken otrolig text. Och man måste nästan nypa sig själv i armen och på något vis ta ett beslut om: ska jag se det här som en ren saga eller har det hänt? Ja, den kristna trons övertygelse är att det har hänt. Och det fortsätter med berättelser om Lazarus, hur judarna sedan försökte döda honom för att han var ett vittne om Jesu kraft. Men bortom allt detta så berättar den här berättelsen att Jesus har makt över liv och död. Jag hade en begravningsgudstjänst i veckan och jag läste för sällskapet i samband med den gudstjänsten vad Jesus säger i uppenbarelseboken. Då står det så här: Se, jag har nycklarna till döden och dödsriket. Var inte rädd. Jag har besegrat döden. Och de blev så uppmuntrade att veta att när vi dör, då går inte ridån ned och allting är över. Utan ridån går upp till någonting ännu större, någonting ännu mäktigare, där vi kan få se Gud ansikte mot ansikte. Så vi finns i ett liv nu där vi söker oss framåt, försöker förstå. Jag har varit präst nu i snart 15 år och jag har mött väldigt mycket människor, det gör ju alla människor vart helst man är, men jag har mött många människor i samtal om tro. Och någonting jag fått djupt respekt för, det är människor som längtar och söker det man kallar för andligheten men inte har fått möta Herren levande. I flera tillfällen har jag mött människor som har sagt: Tänk om jag kunde få ha den trosförvissningen som du har, men jag har inte det. Och livet är smärtsamt och svårt på många sätt. Men de goda nyheterna är att ibland kan en dörr som varit på glänt, där man har anat att Gud finns, också under livet utvidgas på ett sätt som man får se att det jag bara trodde var möjligt för andra också blev möjligt för mig. För 2 veckor sedan så var jag i samtal med en man. Han var inte kristen, då i alla fall, jag ska säga varför. Och han var i 60-årsåldern. Jag mötte honom i samband med en veckogudstjänst där han var där i ett ärende. Han råkade hamna där. Det var inte tänkt att han ville vara i kyrkan på det viset, utan omständigheterna förde honom dit. Jag berättade enkelt i gudstjänsten om att Gud lever, han är uppstånden och han är inte långt borta från någon enda av oss, om än det upplevs så. Han sa, tackade så mycket efteråt och vi hördes inte så mycket mer. Han skrev till mig i veckan och så sa han, jag tror inte på Gud, och sen kom en parentes, ännu, men jag hoppas vi ses igen. Så ta tillfället i akt att se att det kan ha varit på ett visst sätt, men Gud, han är nära och han kan skapa förändring där allting upplevs dött. Lazarus blev uppväckt ifrån livet, från döden, på ett mirakulöst sätt. De är inte så vanliga, de händelserna. Det existerar, tror jag, då och då. Men framförallt så lär det oss att Gud har makt och kraft i sin hand för att förändra. Och det är där jag skulle vilja få tala med er idag. När jag var 18 år gammal så åkte jag tåget hem. Jag var från Helsingborg och var på väg upp till Stockholm där jag födde upp vuxen. Och där och då på det tåget så vet jag att det var första gången som jag fick en dröm inombords i livet. Att jag ville använda min förmåga och min tid för att välsigna och uppmuntra andra och berätta om Herren. Men det man behöver veta om mig, det var att jag alltid varit en väldigt blyg och stillsam och försiktig person. Jag avskydde att räcka upp handen i skolan. Jag ville helst gärna vara osynlig vid min skolbänk. Men det var väldigt svårt. Jag hade en ändå grundläggande god uppväxt. Men sen när jag gick i nian, då var det som att klassen har varit med i 5 år. Då var det ett par killar som vände sig mot mig. Och det var mitt livs värsta år. Jag blev nedtryckt i skolan och tydligt mobbad och nedtryckt och verkligen kränkt. Och det här blev ju som en filt som lade sig över mig. Jag var väldigt rädd att någon annan skulle se mig på grund av att när jag blev sedd av andra, då ledde det till någonting förfärligt som skapade livslånga sår. Tänkte jag då. Så för mig när jag är där, ska börja trean i gymnasiet, får en dröm, en längtan. Jag vill göra någonting, så beror det på att någonting hade hänt innan. Det som hade hänt innan var att jag hade förstått att Gud, han är med mig. Och han lämnar mig inte. Han har en kärlek för mig och alla människor. Och det som hände var det som står i Bibeln. Att kärleken driver ut all rädsla. Och det jag upptäckte var att rädslan jag hade för andra människor, den blev helt plötsligt övertrumfad av att jag förstod att Gud älskade mig. Och gör han det, då älskar han också andra människor. Och där började någonting nytt. Då jag inte gick från en fysisk död. Men jag gick ifrån en död där jag inte trodde så mycket om livet. Mycket handlade om att hålla sig undan. Att inte märkas för mycket. Visst, tillvaron fungerade på många sätt. Men låt ingen komma alldeles för nära. Och ha för all del inte några stora drömmar om livet. Därför det vet jag att det kan inte en sådan som jag ha. Tänkte jag. Men så mötte jag Guds omsorg och hans kärlek och hans kraft. Och när Gud kom in på ett sätt jag inte förstod, då insåg jag som en följd av det att så mycket andra saker också var möjliga. En annan person som var med om någonting otroligt mycket större än den förvandlade drömmen jag hade, det var en man som hette Gideon. Jag vill få berätta för honom för dig idag. Därför att det finns en risk att beteenden vi har haft eller tankar vi har, hur vi mår och hur vi har det, gör att hela våra liv kan bli i princip paralyserade eller begränsade. Så att vi vandrar genom livet och alldeles för sent upptäcker att de nästan står inför slutet och vi börjar känna antingen livsångest. Vad hade jag gjort av alla mina år? Eller en tanke av att jag tog inte chansen och hoppade på tåget där när jag var i den unga åldern och nu är allting förbi. Och man får en växande känsla inombords av att det har varit förspilld livskraft som nu går emot sitt slut. Och det är en djup negativ svår situation som alldeles för många drabbas av. Men de goda nyheterna är att oavsett hur det har varit så behöver det inte vara så framöver. För Jesus sa, efter sin uppståndelse, se, jag gör allting nytt. Och han gjorde det med mig. Han gjorde det med många andra människor. Han gör det ännu idag. Mörkret behöver inte vara det som definierar min framtid. Därför att Jesus Kristus, han kan tända sitt ljus inom mig. Och förvandlingen kommer inifrån, inte från ett borde utan från en längtan. Så min önskan till dig, från mig, är att när du lyssnar på det jag ska berätta nu, lyssna också med ditt inre, andliga, osynliga öra om det finns något ord Gud kan vilja ge dig av uppmuntran, uppbyggelse och tröst. Så att när du vandrar härifrån om en stund så känner du och blir påmind om, det var hopplöst, men nu finns det lite mera hopp i det hopplösa så att det kan lösa sig. För ungefär 3,5 tusen år sedan så i Israels land så fanns israeliterna ett ganska svagt folkgrupp vid det här laget. Och skälet var att varje år så kom en förtryckande makt, så kallade midjaniterna, till Israel. De slog sig ner, de kom i hundratals, tusentals. Ja, Bibeln beskriver att de var som gräshoppor över hela landet. De förföljde folket så att människorna smet och flydde upp i bergshålor och gömde sig ut där de kunde få någon typ av fredad plats. Midjaniterna tog de boskap de hittade. De tog all säd, de tog skörden och återvände sedan hem. Det var ett enormt betryck över hela landet. Orsaken som Bibeln beskriver att det var den gången, det var att de hade slutat lita på att Gud kunde försörja dem och de började lita på onda gudar. Men det är inte huvudsakliga poängen här idag. Men i det så berättas om en ung pojke som heter Gideon. Vi vet inte hur gammal han är, men vi vet om att han inte var gift, för han bodde fortfarande hemma och han var den minst i sin familj. Så många tror att han var någonstans mellan 14 och 16 år gammal, för de gifte sig väldigt ungt på den tiden. Och han hade fått i uppdrag av sin far att ta den lilla säden som de hade lyckats få undan innan midjaniterna kom för att beskäla deras mark. Så hade han fått i uppdrag att ta säden och inte gå till väderkvarnen eller så att säga där man malde vetet, utan gå till vinpressen som var andra två stenar som man kunde mala och försöka mala mjölet enligt bästa förmåga i helt fel apparatur, för där skulle inte midjaniterna leta. Så han gömde sig där och höll på att mala säd så att deras familj kunde överleva den här förtryckande attacken. Och när han gör det, helt plötsligt uppenbarar sig en ängel för honom. Och ängeln talar till honom och säger till honom och väcker honom ur sitt uppdrag. Var välsignad du käre stridsman. Och han tittar upp och undrar, vad i all sin dag händer här? Och han säger, jag kommer dö, jag kommer förgås, jag har sett en ängel. Och ängeln säger, du kommer inte alls att dö. Och Gideon blir helt tagen av detta som har hållit på att ske. En ängel står där och kallar honom för modig när han själv håller på att gömma sig. Och deras familj har gömt sig och han försöker bara överleva. Varför var han tapper? Varför var han modig? Därför Gud sa, jag tror på dig. Och han ger Gideon ett stort uppdrag som man skulle kunna tala om en lång stund i detaljer. Men poängen är att han ger Gideon ett uppdrag. Han säger, riv ner den här Baalsstatyn där människor har offrat barn och gjort alla förfärliga saker. Bränn den. Nu kommer en ny framtid och ett nytt hopp. Ta din pappas gödkalv och tjuren och slakta den. Och Gideon säger, det vågar jag inte. Ja, men det här behöver du göra. Så Gideon gör det på natten därför han är så rädd att någon ska se honom. Han var modig fast han tvekade. Han gjorde det på natten. Han offrade pappans tjur. Det var ju som en förmögenhet. Det var ju som pappa, man skulle ta pappans Tesla och köra den i en bergsväg och säga att det var någonting bra med det. Det var ju ofantlig kostnad. Men han gjorde det. Och på morgonen så hände det som Gideon skulle tro hända. Folket i byn såg att han hade slagit ner den här förfärliga symbolen för betryck och förtryck över dem. Och han hade eldat upp pappans gödkalv och så kommer folket och säger, vem har gjort det här? Och de kom på att det var Gideon, den unga pojken som hade gjort detta. Och de sa, nu måste du dö. Nu måste du dö. Och då säger fadern, om än han hade förlorat pengar, Döda inte honom. Om den här guden Baal är så mäktig så att ni tror att han finns för det första, låt honom då straffa pojken. Låt den här avguden ni har, om ni tror att den är så stark över er, straffa pojken. Men ni ska inte göra det. Naturligtvis hände ingenting med pojken. Därför det fanns ingen riktig Baal. Det var ett påhitt av människor. Fortfarande i vår tid hittar vi människor på gudar som ibland låter belasta hela våra liv. Ibland kan ekonomi och pengar bli en gud. Vi säger att vi vill arbeta för att ge vår familj ekonomisk trygghet. Och det kan vara sant i många fall. Men i väldigt många fall handlar det om att man också vill få sin bekräftelse genom att pengarna kommer in på bankkontot. Man tillber en annan gud. Och sen så faller familjen sönder. Därför de ville ha en närvarande far, hellre bo och inte ha någon bil. Hellre ha en enkel lägenhet. Hellre äta enklare måltider men ha en närvarande far. Det hade varit det viktigaste. Men avguden, ekonomin fick tag i honom. Så han gjorde mer än vad han behövde. Och det ledde till att han inte har tid för sin familj. För han måste jobba så långa dagar. Det händer alldeles för ofta. Så ofta har jag fått se det ske. Senast fick jag höra om en sån situation. Bara för en vecka sedan. Och den här pojken gör någonting som ingen vågade göra. Han var på ett vis en typ av Greta Thunberg. Fast på ett helt annat sätt. Och 32 000 judar, israeliter, samlas kring den här unga mannen för att försöka driva bort midjaniterna. De fick mod av en person som vågade tro på att Gud var med honom. Och då kommer det mest häpnadsväckande av allting, som är, kan man säga, en av de stora livslektionerna för oss idag. För de flesta av oss kommer inte få 32 000 inflash-följare. Jag menar inte ett klick utan människor som verkligen står bakom en. Då säger Gud till Gideon så här. Vet ni vad? Jag vill att ni ska förstå att jag är med er. Om ni 32 000 man attackerar midjaniterna. Då kan det hända att ni vinner med väldigt mycket blodsutgjutelse. Och då kommer ni tro att ni är starkare än vad ni är. Men det är ju inte så. Utan det är att jag är med er som är er räddning. Gideon säger Gud. Låt alla som är rädda för att vara med i armén, gå hem. Och då gick 22 000 hem av 32 000. Och så är det ju regel. Väldigt många vill ju hoppa på tåget i början men vill inte kämpa för att vinna segerpriset. Då gick 22 000 hem. Då var de 10 000 kvar. En liten armé. Kanske kan vi göra gerillakrig. Kanske kan vi hitta någon ny väg att attackera och vinna och befria igen. Och då säger Gud, ni är fortfarande alldeles för många. Ni är ju 10 000. Låt nu alla dricka vatten här i bäcken när man hade vandrat genom öknen och var jättetrötta. Och så ska jag välja ut dem. Så sa jag Gud till Gideon, alla som dricker stillsamt och inte kastar i sig vatten, de ställer du till vänster och alla som kastar i sig vatten, de sätter du till höger. 9700 personer dricker vatten i panik för att de är så törstiga och 300 personer dricker vatten stillsamt. Då säger Gideon till de andra 9700. Ni kan gå hem. Så är det 300 personer kvar som ska slåss emot en grässvärm av soldater. Och det är ofta många gånger på det här viset vi kan uppleva och känna och märka att det är. Omständigheterna är alldeles för stora. Det går inte. Det finns inget ljus kvar i mitt äktenskap. Det är alldeles för mörkt. Det går inte. Vi har inte kunnat komma någon väg framåt. Är helt fast. Eller tankarna på min framtid. Det är så oroligt att jag skulle önska att jag kunde få teleportera mig från 20 års ålder upp till 65 års ålder och se tillbaka på mitt liv istället för att uppleva mitt liv. För jag är så rädd för vad det kommer vara att föra med sig. Du har dina saker, jag har mina saker. Man känner bara att det går inte. Hellre förbli där man står än söka någon förändring. För det jag har, det vet jag i alla fall att jag har, ja. Så är de 300 soldater och det säger Gud, ge dem nu varsin fackla, varsin kruka och varsin trumpet. Och så säger Gud till Gideon, på natten nu när midjaniterna sover, klockan 2 på natten, när det är som bäckmörk där i öknen, då ska ni sprida ut det runt hela armén, med jämnt mellanrum. Och vid ett givet signal så ska ni ha tänt era facklor och gömt dem inne i krukan. Krossa facklan så att det blir som ett dån. Håll upp facklan och blås i er en trumpetlur så ska jag fixa resten. Och Gideon säger, jag vågar inte det här. Och då säger Gud till Gideon, smyg då ner till midjaniternas krigsläger när det är mörkt. Så ska du få höra att jag är med dig. Så smyger han ner på natten. Han kommer nära folket som är där. Och just när han kommer till utkanten så gömmer han sig bakom en buske troligtvis. Och han hör hur en soldat, en fiendesoldat, talar med en annan fiendesoldat. Och så säger mannen så här, jag har haft en dröm i natt. Jag har drömt att den här pojken Gideon kom och förgjorde oss. Och då förstod Gideon att Gud hade sänt en dröm till den här andra onda mannen som gav honom en ingivelse och en uppmuntran. Gud, han är med här. Han smet hem igen och han lät sina soldater gå ut. 300 mot 10 000-tals soldater. Och vid givet signal så krossade de sina facklor och då blev ljuset synligt och de blåste i trumpeterna. Och då trodde midjaniterna att man brukar ha en sådan ljusfackla och en trumpet för varje kompani. Att det var 10 000-tals, kanske 100 000 israelitiska soldater. Vilket det inte var. Och de får panik, midjaniterna, mitt i natten. Och de börjar slåss och tror att de är helt invaderade. De slår ihjäl varandra i lägret och de flyr hals över huvud vart de än är. Och israeliterna blir fria. Vet ni? Det här är livet i Kristus. Att låta Jesus Kristus tända ett ljus inom dig som inte annars hade funnits där. Och att låta det här skalet som omger dig av rädsla och oro och som ni förstår att jag ändå vet lite grann vad jag talar om. Och låta Gud få krossa det så att ditt ljus får lysa för andra människor. Att du vågar ha en dröm om livet med honom oavsett vad omständigheterna säger. Paulus, han tog upp den här berättelsen om Gideon för de första kristna och så sa han så här. Att den här skatten, tron på Gud, det är ljuset som skiner i hjärtat att få personligen lära känna Jesus. Och vi har den i bräckliga mänskliga lerkärl för att det ska vara tydligt att den överväldigande, enormt stora kraften kommer från Gud och inte från oss själva. Så säger han, vi är på alla sätt hårt pressade och det är problem på varje område. Men vi är inte krossade, vi har utrymme, det finns en utväg. Vi är rådvilla, vi hittar ingen utväg, vi har inga resurser. Men vi är inte helt rådlösa för det finns hopp. Vi är förföljda, vi är jagade av fiender men vi är inte övergivna. Vi är inte utelämnade till deras makt. Vi är slagna till marken men inte dödade. Vi är inte utslagna eller förlorade. Vi vet att han som har uppväckt Herren Jesus Kristus ska uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er troende i Korint. Jag ska avsluta nu med att berätta att Jesus, Bibeln berättar att han var människornas ljus. Och han förvandlade unga människor till att förändra nationer. Och han valde ut äldre människor till att förvandla nationer. Och det börjar alltid med en själv, med sin familj och sin omgivning. Han är hos dig. Han är med dig. Och Gud, han arbetar alltid genom sin nåd och sin kraft. För att du ska få vandra i det här livet i vila och inte prestation. Det står i Bibeln att han har kallat oss in i sin vila. Och Jesus sa, kom till mig, du som är tyngd av bördor och jag ska ge dig vila. Ta på er mitt ok, för det är milt och det är skonsamt och min börda är lätt. Därför jag kanske ger dig ett stort uppdrag som du bävar inför. Du har fått livet och det är också läskigt. Men jag bär dig, jag är med dig. Och det är därför jag skrev i det här början av det här brevet ni fick till mig. Att jag är fylld av hopp inför hösten. Det finns så många behov omkring våran församling. Det finns så många behov som du har omkring dig. Som du vet om att människor står i. Men Herren är närvarande. Han lever. Och det är inte mörker. Lev för någonting större än för små planer. Låt Gud få tända sitt ljus för dig. Jag har vandrat genom depression, genom ångest, genom mobbning, genom sjukdom. Jag är redan fortfarande nu i min nära familj så är det en person som har en dödlig sjukdom. Och nu talar jag om mitt liv. Jag är inte uppe på någon pedestal. Ibland säger människor, men du som är präst. Nej nu, det är många gånger jag kan önska att jag inte vore det. Det är inte det lättaste livet att vara det. Jämför inte din kallelse heller med någon annan. Men det Gud gör är att han har lyft mig upp ur dyn gång på gånger. Han är den som ställer mina fötter på en klippa. Varför är jag frimodig här? Därför han är god. Inte för att jag är stor. Det är också därför jag skriver på lappen. Vill du vara med i församlingsengagemanget? Det handlar inte om mig eller någon annan. Utan det är en sån förmån att få ge det lilla man har. Och låta Gud välsigna, förändra och göra någonting stort av det. Det är så många som är slagna som får utan herde. Och här inne är vi också många som är det idag. Och de goda nyheterna är. Du är inte glömd. Av Kristus Jesus. Låt oss få be tillsammans. Tack Jesus att du dog för mig. Så att jag kan bli förlåten och fri. Tack att du erbjuder mig förlåtelse och din ande som gåva. Jag tar nu emot dig och dessa gåvor. Jag ber, kom in i mitt liv genom din helige ande. Tack Jesus att du är med mig. För alltid. I Jesu namn. Amen.